إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله شرى برادر سسترار Vi kommer idag, bihawlillahi ta'ala, att börja gå igenom en ny bok. Och det är en bok som är liten till storleken. Men innehållet är enormt. Och denna bok heter Kashful Kurba fi wasfi hali ahlil gurba. Som ungefär på svenska kan översättas till Kashful Kurba. Att avlägsna bekymmer. Att ta bort bekymmer från de troende. Inom parentes. I beskrivningen av tillståndet av Ahlul Ghurba. Tillståndet av främlingarna. Och denna bok handlar om den kända hadithen i Sahih Muslim. Där Abu Huraira radiyallahu anhu berättar att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger att islam började främmande. Och kommer återigen att bli främmande. Fatuba lil ghuraba. Så toba, yani belöning eller jenna till främlingarna. Denna hadith är en mäktig hadith som tar upp denna sak som kommer att ske innan domedagen. Och författaren har då samlat i denna bok de olika riwaya, de olika narreringar i denna hadith där främlingarna beskrivs. Vilka är de? När lever de? Vad har de för egenskaper? Och vad har de för belöning hos Allah subhanahu wa ta'ala? Och de olika sorters främlingar som finns. Så boken är väldigt angelägen. Väldigt viktigt att studera. Speciellt i den här tiden där denna hadith med största säkerhet har blivit en verklighet. Där islam, och då menar vi den sanna islam. Den islam som Allah Azza wa Jalla uppenbarade till profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Den islam som han och hans sahaba var på. Den islam har idag blivit främmande. Och det råder inget tvivel om detta. Vi kommer att höra i denna bok uttalanden från tabi'in. Imamer som Al-Hassan Al-Basri. Som säger att han tyckte tillståndet på hans tid hade blivit ett tillstånd där islam blivit främmande. Vad ska vi då säga efter 1400 år? Och boken är också otroligt viktig för att en person i denna tid som försöker att hålla fast vid al-islam och följa profeten sunna alayhi salatu wassalam kan ibland misströsta, kan tappa hoppet, kan känna sig ensam, övergiven, utskrattad, mobbad, kan känna sig utanför, främmande helt enkelt. Som att du är på en främmande plats bland främmande folk. Trots att det är i din stad, bland din familj och dina vänner. Så känner man sig kanske utstött. Man känner sig uttittad. Och man känner sig förlöjligad ibland. Och då är det viktigt att inte tappa hoppet, att inte ge upp. Utan att fortsätta hålla fast vid al-islam. Att hålla fast vid profeten sunna alayhi salatu wassalam. Och att minnas denna hadith. Och egenskaperna av främlingarna. Och den stora, enorma belöning som de kommer att få hos Allah Azza wa Jalla. Denna bok är skriven av الإمام الحافظ العلامة زين الدين عبد الرحمن ابن أحمد ابن عبد الرحمن som kallas för Ibn Rajab, som är född i al-Baghdad. Och han föddes år 736. 736, yani nästan för 700 år sedan. Och han är från de kändaste studenterna till al-Imam ibn al-Qayyim. Ibn Rajab är från de kändaste eleverna till al-Imam ibn al-Qayyim. Och det nämns av de lärda då de beskriver denna imam. De kallar honom för al-Hafir, al-Imam, al-Hujja, al-Faqih, al-Umda, ahad al-Ulama, al-Zuhad. Termer, egenskaper och beskrivningar att han är en lärd man, en person med förståelse i fiqh, en person som har avhållsamhet i dunya. En person som också har enorm kunskap inom hadith, wa'id al-muslimin, den som förmanar muslimerna. För som ni kommer att märka, och inshallah vi kommer att gå igenom mer böcker av denna imam, så är han en person som nämner otroligt mycket athar, yani berättelser från al-salaf, och många saker som mjukar upp ens hjärta. Och det är vi wallahi stort behov av att höra. Så han var duktig på att förmana folk, att mjuka upp folks hjärtan och komma med vackra påminnelser. Och det nämns att alla som satt med honom älskade honom. Han blev omtyckt av allt och alla. Subhanallah. As-Suyuti säger också om honom att han är al-Imam, al-Hafid, al-Muhaddith, al-Wa'id. Mycket, mycket stora och starka termer. Och han är känd för att han har skrivit många böcker. Bland de kändaste är en bok som heter Fathul Bari. Och många kanske tänker, nej, men den här boken är skriven av Ibn Hajar al-Asqalani. Jo, det finns två Fathul Bari. Och den första skrevs av Ibn Rajab. Förklaringen på Sahih Bukhari. Och det är bland de bästa, om inte den bästa förklaringen på al-Bukhari. Men qaddar Allah, han hann inte skriva färdigt den innan Allah Azza wa Jal tog hans liv. Men det finns typ 6 volymer av den. Han har också skrivit den kändaste förklaringen på Imam Nawawis 40 hadither, som heter Jami' Ulum al-Hikam. Mashallah, en tjock bok, bland de bästa böcker som finns, där han förklarar dessa 40 hadither och han lägger till 8 hadither, så det blir 50 hadither. Han har också skrivit en av de kändaste böckerna inom Qawaid al-Fiqh, principer inom fiqh. Även en förklaring på Illa al-Tirmidhi, som handlar om en hadithkunskap och den mest avancerade hadithkunskapen, vilket tyder på hans djupa kunskap inom hadith. Och sen har han också skrivit andra, yani, mycket kända böcker, små böcker. Och vi kommer inshallah försöka gå igenom några av dem i framtiden, bi'idhnillahi ta'ala. Och kan också nämna, den här boken handlar ju om al-Ghuraba, främlingarna. Och det finns en bok som skrevs innan den här boken, 500 eller 300 år innan ungefär, av al-Imam al-Ajurri, som var imam i al-Haram i Mekka. Och han skrev då denna bok, Kitab al-Ghuraba min al-Mu'minin. Och det verkar som att Ibn Rajab har tagit mycket från den boken och förkortat. Okej. Och vi kommer göra så här idag, att vi börjar med att läsa texten och sen så går vi igenom förklaringen bi'idhnillahi ta'ala. Och det första stycket av boken, där nämner författaren alla de riwaya, alla de hadither som handlar just om främlingarna. Så vi kommer läsa upp dem och inshallah sen går vi igenom dem snabbt, eller lite enkel förklaring, och sen går vi igenom eller börjar då läsa författarens förklaring. Bi aunillahi subhanahu wa ta'ala. Så författaren säger då: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Det berättas från Imam Muslim i hans Sahih från Abi Huraira radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: Bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariba wa sayaudu kama bada ghariba fatuba lil-ghuraba. Här säger profeten alaihi salatu wassalam att islam började främmande. Och kommer återigen att bli främmande så som den började. Fatuba lil ghuraba. Så glada nyheter till främlingarna. Och den berättas också av Imam Ahmed och Ibn Majah. Min hadith Ibn Mas'ud. Med tillägget i slutet att man sa ja Rasulullah, vilka är al-ghuraba? Och då så sa han en nuza'u min al-qaba'il. De som är udda från deras stammar. Och den berättas också av al-Ajurri. Och där frågades profeten a.s. vilka är de dessa främlingar ja Rasulullah? Och då så sa han alladhina yuslihuna idha fasada an-nas. Det är de som korrigerar sig själv då folket blivit korrupta. Och den berättas också hos honom, och där sades det, att de är alladhina yafirruna bidinihi min al-fitan. Det är de som flyr med sin religion från alla fitan, yani prövningar. Och den berättas också av Tirmidhi från hadith Kathir ibn Abdullah al-Muzani, från hans far, från hans farfar, från profeten alayhi salatu wassalam, att han sa inna dina bada'a ghariba. Religionen började främmande. Och den kommer återigen att bli främmande. Fatuba lil ghuraba. De som korrigerar yuslihuna ma afsada an-nasa min sunnati. De som korrigerar det som folk förstört från min sunna. Och den berättas också av Tabarani från Jabir, från profeten alaihi salatu wassalam. Och där sägs det, vilka är de ya Rasulullah? Och då så sa han alladhina yuslihuna hina fasadi an-nas. Det är de som korrigerar då folket blivit korrupta. Och den berättas också från hadith Sahal ibn Sa'd liknande. Och den berättas också från Ahmed från Sa'd ibn Abi Waqas radiyallahu anhu att profeten alayhi salatu wassalam sa, och i hadithen sägs det då, fatuba yawma idin lil ghuraba. Så glada nyheter den dagen till främlingarna. Idha fasada an-nas. Den dagen då folket blivit korrupta. Och det berättas också från Imam Ahmed och Tabarani från hadith Abdullah ibn Amr från profeten alaihi salatu wassalam att han sa tuba lil ghuraba. Och då så sa man, vilka är al ghuraba? Och då så sa han, de är qawmun qalil. Ett folk som inte är många bland många onda människor. De som trotsar dem är fler än de som lyder dem. Och den berättas också från Abdullah ibn Amr, från profeten a.s. och Mawquf från honom. Och där sades det, vilka är al-ghuraba? Och då så sa han, al-farraruna, yani de som flyr med sin religion. Allah kommer att sända dem tillsammans med Isa ibn Maryam a.s. Och där slutar al-riwayat. Där slutar de olika riwaya som nämns. Och han nämner här 8 stycken sahaba. Yani hadithen berättas här från 8 stycken av sahaba. Och om man fördjupar sig så finns även hadithen berättat från 6 till. Yani från 14 stycken sammanlagt. Okej. Okay. Så hadithen, mashallah, är nästan mutawatir kan man säga. Den har berättats från jättemånga källor. Okej. Okay. Och grundhadithen är ju autentisk. Det råder inget tvivel om det. Hadithen är sahih muslim, att islam började främmande. Och kommer återigen att bli främmande. Och sedan kommer vi till de olika beskrivningarna och egenskaperna av al-ghuraba, dessa främlingar. Och i vissa av dessa hadither finns det lite daf, men de flesta av dem, om inte alla, yani stärks tillsammans, de har shawahid, de har hadither som vittnar om att de är godtagbara, inshallah och ta'ala. Så låt oss då börja gå igenom lite kort dessa hadither. Den första hadithen, hadith muslim, hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där profeten alayhi salatu wassalam säger inna dina bada'a ghariban, att islam började främmande. Och här ordet namn, fatuba lil ghuraba, och kommer återigen att bli främmande, så tuba till al ghuraba. Namn. Tuba kommer från ordet tib, som betyder någonting gott. Någonting fint, någonting vackert. Okej? Okay? At-tib, någonting fint, någonting vackert. Och Toba nämns också i Koranen, surat Ra'd. Och det finns lite olika tafsirer på vad ordet toba betyder. Vissa lärda säger att det betyder al-khair wa aw al-farh wa qurratu 'ayn. Ibn Abbas säger att det är lycka och vad som behagar ens ögon. Någonting som glädjer människan. Vissa säger att det betyder det goda, aw al-karama, det ärofulla. Och vissa säger att det betyder al-janna. Och vissa säger att det är ett träd i Jannah. Och Imam Nawawi nämner dessa åsikter och lite mer åsikter. Och säger att de alla överensstämmer med varandra. Och det finns ingen motsägelse, utan de alla tyder på någonting gott, någonting stort och en hög belöning. Okej? Och det har nämnts i en autentisk hadith att Toba shajaratun fil Jannah, är ett träd i Jannah. Vars skugga är så stor att det skulle ta mer än 100 år för en ryttare att rida genom skuggan. Den hadithen är sahih. Så Toba är utan tvekan ett träd i paradiset. Okej? Okay? Och då säger här ulema, yani fa Toba lil ghuraba, så glada, eller Toba till el ghuraba, till främlingarna. De får detta träd i Jannah. Och då betyder det att de får Jannah. För det är ingen mening med att säga att de får ett träd i Jannah om de inte går in i Jannah. Så det är underförstått att de går in i Jannah. Så då kan man säga att det betyder Toba lil ghuraba, paradiset till främlingarna. Okej? Okay. Och el ghuraba är plural på gharib som betyder främling. Okej? Okay. Och el gharib kan betyda men faraqa watanahu, den som är yani bortrest. Han är på en annan plats än sin hemstad. Av man kana wahiden, eller en person som är yani udda. Okej. Okay. Det här är typ den språkliga betydelsen. En gharib är en person som är på en annan plats än sin hemstad, eller en person som är udda. Han är främmande. Ja. Så här nämner profeten alaihi salatu wassalam att islam började främmande. Och vi kommer inshallah läsa författarens förklaring på denna hadith. Och islam kommer återigen att bli främmande så som den började. Den andra hadithen är då man frågade sig Rasulullah, vilka är de? Då så sa han, det är en nuza' min al-qabail. Det är de som är udda. Yani, de är få särskilda människor från sina stammar. Yani, de som avviker eller de är udda bland sitt folk, sina stammar, sina städer och byar. Ett fåtal människor. Och i den andra hadithen, det är de alladina yuslihuna idha fasada an-nas. Det är de som korrigerar sig själv då folket blivit dåliga. Och Sheikh Albani säger att den här hadith är hasan, bishawahidihi. Yani, den är godtagbar. Så vad är deras egenskap i tider av fitna, tider av prövningar, där folk blivit svaga, där folk hamnat i sekterism och bidda och liknande, så lägger de vikt på att först korrigera sig själva. Korrigera sitt inre, korrigera sina avsikter, korrigera att följa profeten alaihi salatu wassalam i sina gärningar, i sin aqida och i det man gör. Folket är korrumperade, folket halkar, folket syndar, men de fixar till sig själva i dåliga tider. Det är då en egenskap. Den andra beskrivningen var alladina yafiruna bidinihim min al-fitan. Det är de som flyr med sin religion från prövningarna. Och denna hadith yani bevittnas av andra autentiska hadither, som hadithen i Sahih Bukhari i Kitab al-Fitna, där det nämns att profeten alaihi salatu wassalam sa, tiden är nära där en muslims bästa egendom är lite lamm eller får som han vallar vid berget. Letar efter platser där det har regnat. Och så sa profeten alaihi salatu wassalam, yafirru bidinihi min al-fitan. Han flyr med sin religion från al-fitan, prövningen. Genom för att rädda sig själv, rädda sin familj, flyr han från allting. Genom att dra sig undan. Och det kallas för al-uzla, att dra sig undan i tider av konflikter. Den andra riwayen var att det är de som fatuba lil ghuraba alladhina yuslihuna ma afsada an-nas min sunnati. Så tuba till lil ghuraba, de som korrigerar vad folket korrumperat eller förstört från min sunna. Här är en annan egenskap, att lil ghuraba inte bara korrigerar sig själva utan korrigerar också det som folket förstört från islam. Folk har fört in kultur och bid'ah och misstolkningar i vår religion. Då är de där och korrigerar detta. De ställer saker och ting till rätta. Det här är en av deras egenskaper. Att de jobbar för religionen. Och korrigerar folks aqida, folks ibada. De gör da'wa på folk. Och lär ut den rätta islam. För det finns inget annat sätt att korrigera religionen på. Gärna om folk har fört in saker som är från al-islam. Och i den andra hadithen, alladhina yuslihuna hina fasadin nas. Det är de som korrigerar sig själva då folket blivit korrumperade eller folket blivit dåliga. Och i den andra hadithen, fatuba lil yawma idin lil ghuraba idha fasadin nas. Yani tuba till dem den dagen då folket blivit dåliga. Och i den andra hadithen, tuba lil ghuraba, och då så sa man, vilka är de? Och då så sa han, det är qawmun qalil. De är ett litet antal människor. Fi nasin su'in kathir. Bland ett stort antal dåliga människor. De som trotsar dem är mer än de som lyder dem. Så har vi en annan egenskap. Att lil ghuraba är minoritet. Bland en majoritet. Okej, okay, och det här kommer vi nämna flera bevis på senare i boken. Att lil ghuraba, främlingarna är udda. De är en minoritet. Och inte som vissa ahlul bid'a försöker säga att nej, det är en majoritet som är på sanningen. Nej, det är en minoritet som är på sanningen. De är udda. Och de som trotsar dem är fler än de som lyder dem. Och de är bland ett stort antal onda människor. Yani de som inte är ghuraba beskrivs här som qawmun su, unas su. Yani dåliga människor. Som trotsar påbuden. Och denna hadith tyder också på att de beordrar det goda och förbjuder det onda. De påbjuder det goda och de förbjuder det onda. För vad är annars betydelsen av att de som trotsar dem är fler än de som lyder dem? Betyder att de påbjuder, men folket vill inte lyssna. Folket bryr sig inte om dem. Okay? Så en egenskap då är att de gör da'wa. De kallar till Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen då, den sista riwaya är att det är de som kommer att sändas med Isa ibn Maryam. Och den hadithen är da'if. Men det finns ju i hadithen Ta'ifat al-Mansura, den segerrika gruppen som vi kommer nämna inshallah ta'ala. La tazalu ta'ifatun min ummati. Där nämns det att i vissa riwaya att de kommer att vara i Sham. Yani det är de som kommer att vara med Mahdi och Isa ibn Maryam och strida mot Dajjal. Okej. Men just den riwayan här är inte autentisk, men betydelsen stämmer. Okej. Låt oss då läsa Ibn Rajabs förklaring på hadithen. Han säger bada'a al-islamu ghariban. Han menar profeten alayhi salatu wassalam att folket innan det att Muhammed sändes alayhi salatu wassalam var på abbalala. Yani de var vilse. Och det här var amaten. Yani generellt, överlag så var alla människor vilse. Tiden, epoken innan profeten sändes alayhi salam, så var mänskligheten vilse. Så som profeten sa alayhi salam i hadith Iyad ibn Himar, som berättas i Sahih Muslim, att Allah azza wa jall kollade ut över ahlul ard, folket på jorden. Famaqatahum, och föraktade folket, hatade folket. Arabahum wa ajamahum, vare sig araber eller icke-araber. Illa baqaya min ahlil kitab, förutom en liten grupp från ahlul kitab. Och sen skickade då Allah azza wa jall Muhammed. Och här vill jag bara lägga till att om man läser i, det här kallas för en fetra, yani en epok, tidsepok mellan profeter, där folk börjar glömma bort den tidigare profetens budskap, fetra. Och den tidigaste profeten innan Muhammed a.s. det var ju Isa a.s. Och det hade ju gått cirka 600 år. Så folk hade börjat innovera. De hade börjat att hitta på saker. Och delats upp sig i olika grupper. Vissa trodde på treenigheten. Vissa trodde på att han var Guds son. Och liknande saker. Men det fanns en liten grupp. Fåtal människor som fortfarande var på Isas religion. Som här nämndes i denna hadith. Illa baqaya min ahlul kitab. Och de här nämns ju också i hadith Salman al-Farisi. Kommer ni ihåg hans berättelse? Om ni inte har hört den, ni måste höra den. Den finns på hemsidan. Mycket, mycket vacker berättelse. Inshallah kanske vi kan ta om den berättelsen någon gång. Bland de vackraste berättelser som finns. Där berättar Salman hur han bodde i Iran. Och hans föräldrar var elddyrkare. Var majus. Och hans pappa hade en hög status och dyrkade elden och tog hand om elden och så vidare. Men Salman var en sanningssökare. Och i alla fall han begav sig ut i världen för att söka efter sanningen. Han förstod att elden kan inte vara någon gud. Så han blev jude och sen blev han kristen. Eller ja, en muslim kan man säga. För att han, det här var innan det att profeten a.s. hade sänds. Så han gick till vissa munkar och präster som var på Isas religion. Ja, som var på ett tawhid, på den sanna religionen som Isa a.s. var på. Och de var ett fåtal. När han var som lärling hos den första och han dog, så sa han gå till nästa. Han finns där borta. Han är på sanningen. Så han gick till nästa. Och sen när han skulle dö sa han gå till nästa. Tills en av dem säger att det finns bara typ, det finns ingen kvar. Men tiden är här för en ny profet som ska komma och så vidare. Men det visar att de var väldigt, väldigt få på den tiden. Men de fanns. Och då i alla fall skickade Allah subhanahu wa ta'ala profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Och så säger här Ibn Hajar att då profeten a.s. kallade dem till al-islam, så var det först bara enstaka människor från varje stam som blev muslim. Och de som accepterade al-islam var rädda för sin familj och sin stam. Och de fick också utstå mycket motgångar. Men de var väldigt tålmodiga för Allah azza wa jalls skull. Och muslimerna på den tiden var mustadafin, de var yani förtryckta. Yusharraduna kullu musharrad. Och de yani utvisades och förtrycktes på alla platser. De fick fly med sin religion till avlägsna städer. Så som de fick fly till Al-Habasha 2 gånger. Och sedan fick de göra hijra till Al-Medina. Och vissa av dem straffades eller torterades för Allahs skull. Vissa av dem dödades för Allahs skull. Så de som accepterade al-islam på den tiden var ghuraba. De var främlingar. Så här beskriver Ibn Rajab den första epoken. Yani epoken av Mekka. Mekka-tiden. Då islam började att sprida sig. Och i början av al-islam så var det väldigt få. Det var 10 stycken. I början av al-islam som hade accepterat denna religion. Som ni vet, Bilal, Abu Bakr, Khadija, Yasir, Ammar och Sumayya. Väldigt, väldigt få som hade accepterat islam i den här första tiden. Och som författaren säger så fick de utstå mycket, mycket förföljelse och förtryck av al-kuffar och al-mushrikin i Mekka. Och inte bara de, även profeten alaihi salatu wassalam blev förföljd, han blev förtryckt. Man kallade honom för trollkar, för magiker, för spåman, för siare och massa saker. Tills Al-Kuffar enades på att kalla honom för trollkar. Hans egen farbror går bakom honom. Då han går i Mekka och kallar folket till la ilaha illallah, så går hans egen farbror bakom honom och säger: lyssna inte på honom, han är galen. Lyssna inte på honom, han är en lugnare och så vidare. Och en gång när profeten bad a.s. i Mekka, så kommer en av de vidrigaste kuffar fram och börjar strypa profeten a.s. i sujud.
Tills Abu Bakr radiyallahu anhu kommer och stoppar honom och säger att taqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Ska ni döda en person för att han säger min herre är Allah? Och han fick också utstå problem. Ammar, Sumayya, dessa Ala Yasir, de blev också torterade för Allahs skull. Subhanallah. Och de var svaga, de kunde inte göra någonting. Till och med profeten alaihissalam går förbi när de torteras. Och han säger sabran ala yasir inna maw'idukum al-jannah. Ni har tålamod. Er destination kommer vara jannah. Subhanallah. Sumayya dödades. Det var Abu Jahl alayhi la'natullah, förde in ett spjut i hennes könsorgan, dödade henne. Bilal radiyallahu anhu torterades. Man lägger honom ute i öknen med stenblock på bröstet. Säger förneka Muhammed, förneka islam. Man släpper honom efter djur inne i stan i Mekka. Och han vägrade, han säger ahad, ahad, ahad. In Allah är en, subhanallah. Och som sahaba sa, hänet nefsahu fillah. In han, han förnedrade sig för Allah kan man säga. Han stod ut med det här. Ärad, han var ärad, subhanallah. Han stod emot det här. Han kunde säga, jag följer er, men han vägrade. Han stod emot. Och subhanallah torterades för Allahs skull. Radiyallahu anhum ajma'in. Så muslimerna fick fly. De fick fly och utvandra. Vissa utvandrade till Al-Habasha. Där profeten alaihissalam då hade sagt att det fanns en rättvis konung. Och vissa senare, alhamdulillah, då alla underlättade, fick också utvandra till Al-Medina. Och sen så säger författaren att sedan så började islam att sprida sig efter Al-Hijra. Och Allah subhanahu wa ta'ala ärade då Al-Islam och dess folk. Och de blev, yani, zahirina kullu duhur. De blev sannoliken, yani, utstående segerrika. Och folk gick in i den här religionen, fidinillahi afwaja, i stora skaror. Och Allah subhanahu wa ta'ala fullbordade den här religionen för dem. Och fullbordade hans ni'ma. Och sedan så dog profeten alaihi salatu wassalam. Och al-Islam var fortfarande stark. Den var stabil. Och ahlul Islam var också så starka som de kan bli. Och de var segerrika. Och de var så här på Abu Bakrs tid och Umars tid radiyallahu anhuma. Och sedan så kommer shaitan med hans planer. Hans planer mot muslimerna och orsakade splittring bland muslimerna. Och spred fitna av shubuhat och shahawat. Prövningarna av shubuhat, yani tvivel i religionen, och shahawat, lustar i religionen. Och dessa två fitan, dessa två prövningar fortsatte att öka bland folket shay'an för shay'an. Tills det att de tog över, yani tog över många, många av människorna. Så vissa gick in i att lyda shaitan när det kommer till shubuhat. Och shubuhat betyder här bid'ah, innovationer. Och vissa föll i att lyda shaitan när det kommer till fitnat och shahawat, prövningarna av synder. Och vissa föll in i båda två. Och allt det här är någonting som profeten alaihi salatu wassalam har berättat om. Ja. Så här berättas det då också att islam ökade. Det var främmande. De var från att vara 10 personer till att bli otroligt starka. Och ha hela arabiska halvön, erövra Persien. Och yani, mashallah, islam spred sig otroligt mycket. Och folk gick in då i islam i stora skaror. Och det här var under profetens tid, alaihissalatu wassalam, och Abu Bakr och Umar. Och sen så kom då Ash-Shaytan och började med sina onda planer. Som ni vet så jobbar Ash-Shaytan långsiktigt. Och som profeten alaihi salatu wassalam sa att Umar var porten. Han var porten mellan muslimerna och al-fitn. Och när porten skulle krossas så skulle den aldrig igen stängas. Eller när Umar radiyallahu anhu dog så började saker och ting att yani gå neråt. Och fitna började sprida sig. Och den första sekten i islam kom som var al-Khawarij. Som samlades för att göra uppror mot الخليفة الراشد عثمان بن عفان ذو نورين رضي الله عنه. سبحان الله. De ljög ihop lögner om honom, att han var en orättvis ledare, och gjorde takfir på honom och omringade hans hem i flera dagar, flera veckor. Lät honom inte ens gå ut till bönen till slut, tills det att de yani hoppade in i hans hus och mördade honom. Hugger honom och Allah musta'an dödar Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Och det här är så sjukt det kan bli. De kallar honom för kafir. En av dem när de dödar honom säger: "Jag har aldrig sett en vackrare kafir än denna man." Subhanallah. Och en annan, de hugger honom och säger: "Det här är yani hämnas och hugger och subhanallah." Allah musta'an. Och trots att han då är, och han påminner dem. Han sa att yani Uthman är lovad paradiset. Ma darra Uthman ma amila ba'da al-yawm. Vad Uthman gör efter idag kommer inte skada honom. Och att Uthman då skulle till Jannah. Subhanallah. Men de brydde sig inte. Och det här visar på att al-Khawarij är aldrig nöjda med någon. De är aldrig nöjda med någon. Yani var inte förvånad över att de gör takfir på makthavare och liknande. Om man gör takfir på Uthman och Ali radiallahu anhum, och om man säger till profeten alaihi sallam att du inte är rättvis, vilket de sa, så vad ska man förvänta sig av ett sådant folk? Och då kom då denna första sekt i al-Islam som var al-Khawarij och kom med fitnat och takfir. Och subhanallah, här är också en faida. Profeten alaihi sallam sa att om svärdet lyfts i min umma kommer det aldrig att tas ner. Från den dagen att Uthman mördades tills idag lever vi i skuggan av Khawarij illdåd, upprorsmakare och takfir och subhanallah. Konflikten började där. Fitnat och takfir, fitnat el-khuruj, allt det här kommer från denna onda sekt. Allah musta'an. Och sen nämner här författaren en viktig sak som han kommer att betona. Han säger att shaitan lurar folk på två sätt. Han nämner inget tredje, utan bara två sätt. Okej, okay. Fitnat är shubuhat och fitnat av shahawat. Och det är viktigt att förstå sig på dessa. Shubuhat betyder här tvivel, en ordagrant. Och det är här innovationer och bidda. Att shaitan lurar in folk i innovationer. Och den andra är shahawat, vilket är lustar och begär. Yani synder. المحرمات حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. Profeten alaihi sallam sa att Jannah är omgivet med saker som kan vara svåra, medan helvetet är omgivet med saker som är shahawat, yani lustar, begär, synder, zina, alkohol, röka på, lyssna på musik, yani alla såna saker som är haram är från shahawat. Så shaitan försöker lura folk till en av de två. Om att han ser att personen är religiös, försöker han lura personen in i bidda. Om han ser att personen dras åt synder, försöker han få personen att gå under i synder. Okej? Okay? Och de lärda säger att en person lätt faller in i shubuhat, den första om han är okunnig. En person kommer inte göra bidda om han har kunskap om islam. Utan det är de okunniga som är lätta att manipulera. Vad är det som får en person att falla in i shahawat, i synder? Det är qillat al-wara. Att de är likgiltiga. De är inte rädda för Allah. De bryr sig inte. De är inte försiktiga med sin religion. Så det här får dem att falla in i synder. Så han säger då här, och börjar prata om den första fitnat och shubuhat. Den första fitnan, prövningen av dessa shubuhat, yani dessa lustar eller dessa tvivel. Då har det berättats från profeten a.s. att denna umma kommer att splittras i mer än 70 sekter. Som det har berättats i flera olika riwayah. Och att alla dessa grupper är i elden förutom en. Och det är de som är på det som Muhammed a.s. och hans sahaba var på. Och han förkortar det väldigt enkelt. När han talar om bidda, han nämner bara den hadith. hadith al-iftiraq som det kallas för. Hadithen om splittring. Och denna hadith är autentisk. Och det är en viktig hadith. Hadith al-iftiraq. Den handlar här om att muslimerna kommer att splittras. Profeten alaihissalam sa att muslimerna kommer att splittras. Judarna splittrades i 71 sekter. Alla är i elden förutom en. Kristna i 72 sekter. Alla är i elden förutom en. Muslimerna i 73 grupper eller sekter. Alla är i elden förutom en. Och då så sa man ja Rasulullah, vilka är de? Och då så sa han, det är de som är på det jag och mina sahaba är på idag. Ma'an alihi liyom wa ashabi. Och i en annan hadith, al-jama'a, humul jama'a. De är den enade gruppen. Och Ibn Mas'ud sa, al-jama'a ma wafaq al-haq wa in kunta wahdak. Al-jama'a är vad som överensstämmer med sanningen, även om du skulle vara själv. Så vad är den räddade gruppen? Och här är viktigt. Denna hadith ska inte heller missförstås. Profeten alaihi salatu wasalam säger här, och det här är från domedagens tecken. Precis som första hadithen, att islam kommer bli främmande, det är också från domedagens tecken. Och allt det här tyder på att han är en sann profet. Han skulle aldrig kunna berätta detta om det inte vore med uppenbarelse. Eller hur? Att islam började främmande och kommer återigen att bli främmande. Det här kan vi se. Samma sak här, muslimerna kommer att splittras i 70 eller mer grupper. Och alla är vilse förutom en. Så här nämner profeten a.s. att min umma kommer att splittras i mer än 70 sekter. Och när han säger min umma så indikerar det på vad? Det indikerar på att de här 70 plus grupperna är muslimer. De är inte kuffar, utan de är muslimer. Okej? Okay? Och denna hadith exkluderar de sekter som har en sån bidda, en sån innovation att den tar dem ut ur islam. De är inte inkluderade i denna hadith. Okej? Okay? Så hadithen handlar om muslimer. Okej? Okay? Och att de alla är i elden förutom en grupp. Okej? Okay? Här nämner också ulema, det betyder inte att de brinner i helvetet för alltid. Utan det betyder att de har gjort sådan bidda, och beroende på deras bidda och avvikelse, yani förtjänar de elden. Ju grovare bidda, ju mera förtjänar de elden. Men det är i slutändan i Allah Azza wa Jalls händer vem som hamnar i elden och vem som inte hamnar i elden. Vem Allah kommer att förlåta, vem Allah kommer att ursäkta på domedagen. Om personen gjort detta med kunskap eller okunskap eller blivit förd bakom ljuset, Allahu alam. Allah kan förlåta vem han vill. Så är det bara. För vissa säger så här, ni säger att alla är i elden förutom ni. Det har jag aldrig sagt. Vi har aldrig sagt så. Vi säger att profeten säger alaihi sallam. Eller hur? Så börja inte filosofera. Kom inte med massa konstiga tolkningar. Det är inte jag som säger. Profeten alaihi sallam säger att de är alla i elden förutom en grupp. Och det här är viktigt. Denna hadith visar också en till sak. En av 73. Är det minoritet eller majoritet? Det är minoritet. Så återigen, denna hadith är ett bevis på att Ahlul Haq, folket av sanningen, är en minoritet. Bland en stor skara vilseledda människor. Okej? Okay? Hadithen bevisar också en till sak. Och det är att denna grupp är räddad. Najia. Och därför kallas folket av sanningen, Ahlul Sunna wal Jama'a, för Al-Firqatu Najia. Den räddade gruppen. Och det namnet kommer från denna hadith. Alla är i elden förutom en. Och då säger ulema från al-sabiqin, de säger yani de är den räddade gruppen, al-firqatu al-najia. Och vi kommer att höra att de är också al-ta'ifatu al-mansura, den segerrika gruppen. Baserat på hadithen att det kommer alltid finnas en grupp från min umma som är segerrika på sanningen. Och de är också al-jama'a. Och de är också al-ghuraba. Och alla dessa namn tyder på en och samma sak. Det är bara termer som Ahli Sunna wal Jama har givit, yani Ahli Sunna, folket av Sunna. De har de här termerna, Al-Firqatu Najia, Ta'ifat al-Mansura, Ahlul Hadith, Ahlul Athar, Ahlul Salaf. Det är alla en och samma sak. Tyder på att de följer den här gruppen. Där profeten a.s. säger, det som jag och mina sahaba är på idag. Och en till viktig sak från denna hadith. Ibland när man debatterar med folk eller man försöker prata med folk om de här sakerna, att de inte ska vara sekteristiska, de ska inte tillhöra grupper, ideologier och sånt, så säger de, men lyssna, jag är med alla. Eller man säger till dem, följ sunna, följ profetens väg. Och säger nej, jag är med alla. Jag är inte med en grupp. Okej. Okay. Väg det uttalandet med den här haditen. Väg det här uttalandet på ena vågskålen. Och väg den, lägg denna hadith på andra sidan av vågskålen. 72 i helvetet, en i paradiset. Kan du säga att du är med alla? Då säger du indirekt att du är med de som ska till helvetet. De som är från ahlul bid'ah. Eller hur? Och vi hörde i khutbat al-hajja, wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Eller hur? Så om du är mån om din din och du kämpar för att komma till paradiset, då borde du säga, jag tar avstånd från de som ska till elden, de här 72. Och jag söker med all uppriktighet att vara från den gruppen som är räddad och ska till paradiset. Eller hur? Det är det varje uppriktig muslim borde säga. Så en grupp är lovad paradiset. Och det är den varje muslim borde sträva efter att vara. Som då sahaba sa, vilka är de, ja Rasulullah? Ja, vi vill vara från dem. Vilka är den här räddade gruppen? Hoppas, ja, folk är från dem. Och då så säger han den här enkla beskrivningen. De som är på det som jag och mina sahaba är på idag. Inte det som folk kommer vara på efter mig. Det som folk kommer hitta på efter mig. Och han la också till här mina sahaba. Han sa inte bara det som jag är på idag. Och det är viktigt. För många människor säger, jag följer Koranen och Sunna. Mashallah, jazakallah khair. Ta in mig på vems förståelse. Här läggs det till det som jag och mina sahaba var på, är på. Yani, islam, förståelsen av islam i ljuset av sahaba radiyallahu anhu. Deras förståelse var den bästa förståelsen av islam. Är det inte så? Och samma sak i hadith Irbad radiyallahu anhu. Där han säger att profeten alaihi salatu wassalam gav en predikan. Och han sa sen till sahaba, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيْرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Den av er som lever kommer att se mycket ikhtilaf, mycket splittring, eller mycket sekter och liknande. Och då så sa han, om ni ser den tiden, fa'alikum bi sunnati. Håll då fast vid min sunna. Wa sunnatul khulafa ar-rashidin. Och sunnan av de rätt vägledda kaliferna. Okej. Okay. Så här nämns då vad? Att man ska följa profeten a.s. och följa al-khulafa ar-rashidin. Abu Bakr, Umar, Uthman och Ali. Och i den andra hadithen, jag och mina sahaba. Så islam måste förstås i ljuset av Koranen och Sunna på sahabas förståelse. Väldigt viktigt. Och det är det som vi brukar förkorta till ordet salaf, salafi. Att följa Koranen och Sunna på salafs förståelse. Salaf betyder sahaba. Koranen och Sunna på sahabas förståelse, yani, du är salafi. Och det är bara en term som används för att särskilja sig från resterande avvikande grupper och sekter. Och det är ingen så här sekt som har en grundare eller egen ideologi eller att du betalar en medlemsavgift eller du kan bli kickad från gruppen. Nej, utan det handlar om att följa den rätta rena islam. Det är bara en synonym på el-islam. Att vara salafi, att vara från ahlul sunna, att vara från ahlul athar, allt är samma, en och samma sak. Att följa Koranen och sunna på salafs förståelse. Så som profeten a.s. sa, den bästa generationen är min generation. Och sen de som kommer efter, och sen de som kommer efter. Bukhari. Dessa kallas för salaf och salih. De bästa generationerna. Det betyder att de är bäst i sin aqida, bäst i sin ibadah, bäst i sin förståelse av islam. Och deras islam var den rena, traditionella, ortodoxa islam som man ska gå tillbaka till. Och allting nytt, bara kasta i papperskorgen. Det hör inte hemma i vår religion. Naam. Och sen så nämner författaren vad beträffar prövningarna av el-shubuhat, el-shahawat, dessa synder. Och han nämner där, som det sägs i Sahih Muslim från Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, från profeten alaihi sallatu wasalam, att han sa, kayfa antum. Hur kommer ni vara den dagen då dunjas skatter öppnas för er, skatten av Faris och Rom? Vilket folk kommer ni då att vara? Ayyi qawmin antum? Och då säger Abdurrahman bin Auf, naqulu kama amaran Allah. Då kommer vi vara som Allah beordrat oss att vara. Och då så sa profeten alaihi sallam, awa ghayra dhalik? Eller kanske någonting annat. tatanafasun. Ni kommer att börja tävla. Thumma tatahasadun. Och sedan kommer ni avundas. Thumma tatadabarun. Och sedan kommer ni vända varandra ryggen. Och i Sahih Bukhari berättas det från Amr ibn Auf från profeten alaihissalam att han sa: Wallahi mal faqru akhsha alaikum. Wallahi, det är inte fattigdom jag fruktar för er. Men jag fruktar för er att dunya ska öppnas för er. Så som den öppnades för dem som levde före er. Fatanafasuha. Och då kommer ni att tävla om den. Kama tanafasuha. Så som de tävlade om den. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Och då kommer den att förgöra er. Så som den förgjorde dem. Och när man erövrade Kisra på Umars tid så började Umar radiyallahu anhu att gråta. Och så sa han, eller man frågades, varför gråter du, Amir al-Mu'minin? Det är en dag av glädje. Vi har erövrat ett av jordens mäktigaste riken. Al-Faris, hela Persien, som var ett av de mäktigaste riken. Varför gråter du? Du borde vara glad. Det är en dag av glädje. Och då så säger Omar att dessa skatter har aldrig öppnats för ett folk förutom att de har börjat att bråka med varandra. Ja, när pengar kommer in i bilden, då blir det konflikt. Och så säger Ibn Rajab till hadith här att profeten alaihissalam brukade frukta för sin umma dessa två fitna. Fitnat av shubahat och shahawat. Som det berättas i Musnad Imam Ahmed från Abi Barza att profeten alaihissalam sa: det jag fruktar för er är prövningarna, shahawat, allati fi butunikum, prövningarna i era magar, era könsorgan, wa mudillat al-fitan, och de vilseledande prövningarna, au mudillat al-hawa. Ja. Vi kan bara ta de här två haditherna som nämndes här, de här tre. Just om hur prövningar kan komma genom pengar. Och profeten alaihissalam har sagt i en autentisk hadith: inna li kulli ummatin fitna wa fitnatu ummati al-mal. Att varje umma har en fitna, en prövning, en svaghet. Och min ummas prövning är i pengar. Ja, det kommer att bli en stor prövning för muslimerna. Den här jakten efter pengar, subhanallah. Och hur många människor har inte gått under, förlorat sin din på grund av att de jagar pengar dag och natt. Al-hakum mutakathur. Allah säger att ni distraheras i jakten efter att samla på er mer. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Och Allah säger att ni älskar sannoliken pengar, en stor kärlek. Ja, ni är besatta i pengar. Det ligger i människans natur att älska detta. Och vad som också bevisar hur farligt och destruktivt pengar och den här strävan efter pengar till varje pris kan vara för en människa är liknelsen då profeten alaihissalam sa att två hungriga vargar som släpps in i en hage med får på natten, eller sen stänger man, kommer inte orsaka mindre skada en personens strävan efter pengar och makt. Yani mindre skada för hans din, eller kommer inte orsaka mindre skada än skadan som kommer då en person vill ha pengar och makt. Yani skadan på hans religion. Och vad är liknelsen? Att en muslim som strävar efter, han är förblindad av att bara ha pengar till vilket pris som helst, eller makt och status. Det här är lika förödande för hans religion som att släppa in två hungriga vargar i en liten hage, i en instängd hage, med några harmlösa lamm. Vad tror ni kommer hända på morgonen med de här lammen? Om vargarna får härja i den här hagen hela natten. Det kommer vara slakt, eller hur? Det kommer vara slakt. Det kommer vara yani döda får, halvuppnätta får, skadade får. Det kommer inte vara något vackert att se. Det där är vad som händer med din iman, din din, den dagen du sätter pengar och makt som din fokus. Du har aldrig sett en muslim som vill bli president eller kung eller någonting, och det har gått bra för honom och hans din är mashallah 100% ahli sunnah och jama, lider Allah, gör inte synder, kompromissa med sin din. Det är förödande, otroligt farligt att ge sig in i den här politiken, att vara maktgalen. Att, för det sker oftast med att man kommer upp genom att gå på någon annans rygg. Är det inte så? Och ta andras rättighet. Mycket dhulm finns med i bilden. Allah måste. Så det är skadligt. Och här säger då profeten alaihissalam, vad kommer ni vara för folk den dagen som ni får skatterna av Rom, det europeiska riket och El-Faris? Och det är också en indikation på att profeten alaihissalam var en sann profet. Då han berättade att muslimerna skulle erövra de två mäktigaste riken på jorden, vilket de gjorde. Så han säger då, vilket folk kommer ni vara när ni har guld och silver? Och då säger Abdurrahman bin Auf, yani, vi kommer vara så som Allah har vill att vi ska vara. För då kommer vi ha pengar, då har vi mera tid att fokusera på ibadah. Vi behöver inte syssla med massa jobb och hit och dit. Vi kan bara dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och då så säger profeten alaihissalam, awa ghayra dhalik, eller kanske någonting annat. Det kommer inte vara det tillståndet som muslimerna kommer att hamna i den dagen pengar öses över dem. Och så sa han de här tre stegen som kommer att hända. Ett, tetanafasu. Ni kommer att börja tävla i dunya. Två, ni kommer att avundas varandra. Och tre, ni kommer att vända varandra ryggen. Och Ibn Hajar nämner att de här tre är just i den här ordningen. Den ena leder till den andra. När man tävlar efter dunya, så får man dunya. Och vad händer när man får dunya? Pengar, den ena har mer än den andra. Då kommer avund in i bilden, al-hasad. Och när man börjar avundas varandra, så börjar man sen hata varandra, förakta varandra. Och när man hatar varandra, så vänder man varandra ryggen och bojkottar varandra. Är inte det här något som har hänt med många muslimer? Wallahi, vi kan se folk ibland bråka över löjliga summor, löjliga saker som har hänt. Blir bröder som älskar varandra för Allahs skull fiende. Subhanallah. Och här finner man att rikedom kan vara en riktig fara. Och därför så säger profeten alaihissalam i andra hadithen, wallahi mal faqru akhsha alaikum, jag är inte rädd för er att ni ska drabbas för fattigdom. Han är inte rädd för att muslimerna ska vara fattiga, men han är rädd att dunya ska öppnas för oss och vi ska börja tävla om dunya så som de tävlade om dunya, och den ska förgöra oss så som den förgjorde dem. Och i en annan riwaya, tulhiyakum, den ska distrahera er, yani från ert riktiga syfte, så som den distraherade dem. Så vad händer här? Profeten alaihissalam är inte rädd för att muslimerna ska vara fattiga. Varför? För att när man är fattig, vi är lika. Om vi alla här är jättefattiga, alltså, det finns ingenting att avundas, eller hur? Det är bara brödraskapet som finns. Är det inte så? Det finns ingen fattigdom. Sahaba till och med, vad sa de? Från Abdullah bin Umar, som berättade att våra pengar som vi hade, sahaba, vi ansåg dem, eller vi ansåg inte att vi hade mer rätt till dem än våra bröder. Yani om han hade 100 kronor i fickan, han ansåg att det var hans bröders pengar lika mycket som det var hans pengar. Men så var sahaba öppna med sin ekonomi. Det som är mitt i ditt. Subhanallah. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ. Så de gav. Men sen, när pengar kommer in i bilden, det blir farligt. Och då ser här ulema varför. För att med fattigdom så skadas man inte i sin din så mycket. Det kan hända att om man är jättefattig, det kan vara en fara, men generellt fattigdom brukar inte skada en persons religion. Kanske till och med är positivt för en persons religion. Men rikedom skadar för det mesta en persons religion. Folk som får miljoner och miljarder blir nästan alltid mindre religiösa. Är det inte så? Men fattigdom, nej. Du ser ofta som är första raden i moskén, andra raden, det är folk som är fattiga. Oftast de som kanske kan mest Koran och liknande, de är mer religiösa. Så fattigdom är inte problemet. Och därför valde också Allah subhanahu wa ta'ala fattigdom till profeten Muhammad alaihissalam. Att han var en miskin. Han hade ibland inte mat i 2 månader. Han åt dadlar och vatten. Väldigt simpelt. Ibland gick det perioder, han hade ingenting att äta. Brukade ligga och kvida sig på marken av smärta i magen för hunger. Som rikedom skulle vara någonting bra, så skulle Allah azza wa jalla ha givit det till profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah musta. Så här nämns då att om dunya öppnas för oss, och den kommer att öppnas för oss, denna umma, och det kan vi se i den muslimska världen att det finns mycket rikedomar, så kommer vi börja tävla om dunya, och den kommer att förstöra oss. Så som den förstörde dem innan er. Yani ahlul kitab. Eller den kommer att distrahera er så som den distraherade dem. Så vi fortsätter inshallah ta'ala nästa vecka. Bi'idhnillahi ta'ala. Och avrundar då för idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.